Tack Herre för att du är trofast Herre. Tack för att du är här just nu och för att vi får lita på att din heliga ande är här och leder oss Herre. Tack för att du är med, har varit med här i gudstjänsten och välsigna nu förkunnelsen Herre i ditt namn. Amen. Vilken god gudstjänst vi är mitt i. Vi har fått höra redan mycket förkunnelse så nu får jag bara haka på i ledet av förkunnelse och tala utifrån där vi är just nu som församling i en predikoserie. Vi har pratat om Filipperbrevet i 3 söndagar och nu är 4:e och sista. Så har ni Bibeln med kan ni slå upp kapitel 4 och ha det framför er. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Att ha goda vänner omkring sig, det är ju viktigt för de flesta. Vänner som vill en väl och som lyssnar på en och som man blir påverkad av och som jag kan få vara med och påverka. Idag så ska vi knyta ihop det här Paulus brev till Filippi och genom att kolla på det sista kapitlet. Och här blir det tydligt att Paulus han skriver till sina vänner. Det är människor som Paulus tydligt han håller av. Hans ton är mild genom hela brevet. Och det kan sägas att det finns andra brev som verkligen inte är sån. Där han har ett helt annat sinne. Och han är väldigt upprörd och skriver ord som till och med bibelöversättarna inte riktigt klarar av att skriva vad de faktiskt betyder. För det känns inte riktigt lämpligt att sådana står i Bibeln. Men så är inte riktigt läget i Filipperbrevet utan... Och absolut inte i det här kapitel 4. Det är en stark vänskap som knyter ihop Paulus med församlingen i Filippi. Och hela brevet här avslutas med flera råd. I folkbibeln som jag har, där står en överskrift förmaningar för det här i slutet. Men jag tycker inte riktigt det stämmer. För jag tycker inte det är riktigt den karaktären på texten utan det är snarare... Uppmuntringar har jag sagt. Men jag vet inte ens om det är ett ord. Jag kanske har hittat på det själv. Men det är ett gäng uppmuntringar som kommer här i det här kapitlet. Och vi ska gå igenom dem lite och kolla vad det är han har skrivit. Först så skriver han om att stå fasta. Det står: stå därför fasta i Herren mina älskade och efterlängtade bröder. Min glädje och min krona mina älskade. Och i och med den här meningen så ser vi att Paulus med sitt därför, står därför fasta, så börjar han att avrunda det här brevet. Det börjar gå mot sitt slut. Och han knyter an till det han har börjat brevet med i kapitel 1 och vers 27, att stå fasta. Han talar om ett liv som är värdigt evangeliet, som inte handlar om att stå fast liksom och aldrig ändra sig som en liksom sorts osund konservativ inställning på livet utan att stå fast för Jesus, att stå fast för evangeliet, att se att det får konsekvenser i livet att vara efterföljare till honom, att inte vända sig efter vinden. Ni vet den här gamla sången, eller det vet ni kanske inte alls allihopa, det ska jag inte ta för givet. Men när jag gick i söndagsskolan så sjöng man när det stormar runt omkring. Någon känner igen? Han är stark, jag är svag, hjälper mig att ta nya tag när det stormar runt omkring. En gullig sång kan man ju tycka. Men det här är ju inga enkla saker. Att stå fast när det stormar. Men att stå upp för Jesus håller. Sen skriver han om att vara eniga. Filipperbrevet 4, vers 2-3. Jag uppmanar Evodia och jag uppmanar Synteke att vara eniga i Herren. Ja, även dig trofaste medarbetare ber jag. Hjälp dessa kvinnor som har kämpat med mig i evangeliets tjänst. Tillsammans med Clemens och mina andra medarbetare som har sina namn i livets bok. Här verkar det som att Paulus han är medveten om att det finns en konflikt i Filippi mellan 2 kvinnor här i församlingen. Och han är ju väldigt angelägen om att de här ska enas för de har kämpat för evangeliet tillsammans med mig. De tillhörde förmodligen de här församlingsledarna och församlingstjänarna som hela brevet är adresserat till i början. Och det här är alltså två av Paulus nära vänner som har kämpat sida vid sida med honom. Och han har förstått att nu har de här fått en fnurra på tråden, och det är viktigt att reda ut det. Så viktigt att det fick uppmärksamhet i ett brev som sen kom att läsas i årtusenden av miljontals människor. Och jag kan inte låta bli att inflika här att det här är ju faktiskt två kvinnor som är församlingsledare, som har viktiga roller för evangeliets utbredande. Och jag kan inte läsa det här utan att riktigt se framför mig hur de här kvinnorna stod med Paulus och andra män och i den tidiga kyrkan, liksom axel mot axel, för att tillsammans få ut budskapet om Jesus. Och man funderar liksom inte riktigt på om det här var lämpligt eller inte. Det var detsamma här i början av 1900-talet när anden föll på Azusa Street, som var upprinnelsen till det som vi idag kallar för pingströrelsen. Då suddades liksom de här gränserna ut mellan svarta och vita, kvinnor och män. Väckelsen behöver sina medarbetare, och ingen ska hållas kvar, hållas tillbaka på grund av kön eller etnicitet. Vi har inte tid med det. Men när rörelser sen börjar etableras, och som pingströrelsen också gjorde, så kom det in krafter som tolkade Bibeln på ett annat sätt, och man bygger upp en struktur där kvinnor sen sågs mer som körsångare och söndagsskollärare, vilket är också viktiga uppgifter, men det är inte bara där de hade sina roller. Idag har vi kommit långt för att liksom bryta tillbaka lite av den här marken. Bara att jag står här och ni lyssnar på mig är ju ett tecken på det. Men det finns så mycket kvar att göra, och vi har inte råd att hålla någon tillbaka från det som vi är kallade till i en tid som denna. Och jag vet inte riktigt varför jag tar upp det här idag, för det har inte egentligen med hela budskapet här i den här texten att göra. Men jag kunde inte låta bli att stanna vid det och se att de här kvinnorna var viktiga i församlingen i Filippi, och deras uppdrag fick inte hindras på grund av en fnurra på tråden. Hjälps åt att reda ut det här, säger Paulus. Han uppmanar dem inte bara att ta i hand liksom och liksom acceptera varandra, utan praktisera samma slags sinnelag som leder till sammanhållning i församlingen under en gemensam herre. Konsekvenserna av oenighet kan vara mycket större och mycket mer förödande än vad man kan tänka sig. Sen skriver han om att glädja sig. Gläd er. Vers 4-7 står det: gläd er alltid i Herren. Än en gång säger jag, gläd er. Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära. Bekymra er inte för något, utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkallan med tacksägelse. Då ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Den här glädjen är något av det centrala i hela Filipperbrevet egentligen. Om jag räknat rätt så uppmanar han till glädje på olika sätt 7 gånger i det här brevet. Men vad menar han då egentligen? För vi vet ju alla att vi drabbas ju i livet av saker som gör oss allt annat än glada. Och inte kan väl Paulus mena att vi ska ignorera det och leva i förnekelse och liksom inte låtsas, blunda för verkligheten. Nej, att livet kan vara tufft är inget som vi behöver berätta för Paulus. Men vi tror ju, som vi har hört tidigare här, att Paulus satt i fångenskap i Rom. I stort sett så satt han väl och väntade på döden. Han är väl medveten om att det inte är roligt alla gånger. Men han säger inte att vi ska känna glädje, utan han manar oss till glädje. Det är inget känslotillstånd, utan det är ett förhållningssätt till livet. Han säger att man alltid ska glädja sig. Och det säger ju sig självt att vi kan ju inte alltid vara glada. Men det är alltså en glädje som är oberoende av vad som händer. Oberoende av omständigheter. Ja, förmodligen står han ju inför döden, Paulus. Och det är väl ett skäl att inte glädja sig. Men han säger att det är i Herren vi ska glädja oss. Glädjen har inte sitt ursprung i mig eller mitt liv och i mina omständigheter, utan i Jesus Kristus. Och det gör ju en stor skillnad för oss om vi lider med eller utan ett hopp. Så oavsett hur livet ser ut, om det är svårt, men med blicken fäst på Jesus, så finns det där en ständig glädje som är grund i våra liv. Det här hoppet. För glädjen består i att glädja sig över Guds verk, att lära sig att se det som han faktiskt gör. Det är alltså något som man kan lära sig. Och vi kan lära oss i gemenskap med honom och med varandra. Och så står det ju här att konsekvensen av glädjen blir att vi blir vänliga. Människor får se att vi har tålamod med varandra. Där blir man ju lite så, gode Gud, stämmer det med mitt liv? Ja, men kanske inte alltid. Men Gud, Herre, lär mig sann glädje som ger mig de här underbara konsekvenserna. Och till det hör också, som bibelversen säger, att inte göra oss bekymmer. Och det är ju någonting som vi känner igen från bergspredikan, Jesu egna ord. Att inte, och det handlar liksom inte om att det inte finns något att bekymra oss för. Men lägg inte till och gör bekymmer där det inte finns. Även här, lyft blicken från det som gärna tar vårt fokus och se längre, se hela bilden. Blicken fäst på Jesus. För ibland gräver vi ner oss i de här bekymrerna. Men med Jesu hjälp så kanske vi kan se att de kanske inte är så stora. Och så fortsätter han med att vi ska tacka istället. Låta Herren få veta våra önskningar. Vad det är som tynger. För vad händer då? Då ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Vilket löfte. Guds frid. Ja, men det är något mer än en avsaknad av oro och konflikt. Det är det som ger våra tankar skydd. I Guds frid så blir relationer upprättade. Guds frid är det bästa man kan ge. Sen fortsätter han. Gör det som ni har sett hos mig. I verserna 8 och 9. För övrigt bröder, allt som är sant och värdigt, rätt och rent, allt som är värt att älska och uppskatta, allt som kallas dygd och förtjänar beröm, tänk på allt sånt. Det ni har lärt och tagit emot, hört och sett hos mig, det ska ni göra. Då ska fridens Gud vara med er. Ja, men ibland får man ju lite mindervärdeskomplex när man läser Paulus. Jag vet inte hur många av er som skulle säga så. Han rabblar massor fina egenskaper som är förknippade med Guds frid. Och så menar han att han själv är exempel på det här. Gör det som ni har sett hos mig, så kommer fridens Gud vara med er. Jag får ju villigt erkänna, och jag tror många med mig kanske inte riktigt känner den frimodigheten att säga på det sättet. Titta på mig och så får ni Guds frid. Men egentligen så är det ju det som innebär att vara kristen. Att vara Kristus lik. Att statuera ett exempel inför människor. Jag hörde en berättelse om en fängelsepräst som talade med en intern. De hade haft många samtal, och den här dagen när de satt och samtalade så frågade den här internen en ärlig fråga. Berätta för mig, hur är Jesus? Och prästen svarar, han är som mig, fast bättre. Och då sa han, då vill jag bli en kristen. Vår resa i att bli Kristuslika, det pågår ju hela livet och vi blir ju aldrig färdiga. Men hur ska vi veta vad som är ett gott liv? Och ett kriterium för det är ju Guds frid, för den är överlägsen allt. Och Paulus som förebild, genom att lyssna till hans undervisning och se hur den gestaltas i hans liv. För man blir ju ofta som man umgås, sägs det. Vi påverkar varandra och är därmed varandras förebilder. Och då kan man vara en god förebild och man kan vara en dålig förebild. Vi tjänar varandra bäst genom att vara goda förebilder. Så när jag jobbar på mig själv, på min karaktär, när jag vill bli mer lik Kristus, så jobbar jag ju samtidigt med alla de här som finns omkring mig, med min familj, med mina barn. Och det gör ju det hela ännu större. Det handlar liksom inte. Vi blir så självfokuserade ibland. Men det handlar ju inte bara om mig. Det handlar ju om människorna runt omkring. Sen går Paulus in i ett stycke av förnöjsamhet. Och jag ska inte läsa alla de verserna, men de ligger där lite liten text. Men, han går in och han tackar egentligen inte rakt ut för den gåvan som han har fått innan. Men han uppmärksammar den och han uppmuntrar till att vara med och ge. För det var så här, på den här tiden så var det ofint att nämna sina behov. För det gjorde att man hamnade i underläge mot givaren. Då gav man givaren en högre position och sig själv en lägre position. Därför så är det väldigt ovanligt att man uttrycker rakt ut att man har behov. Så det gör egentligen inte Paulus i de här i den här texten. Men han kommer tillbaka till det här med vänskap, som egentligen innesluter hela det här brevet och gör det till brevets huvudtema. Han menar att egentligen har han ju inga behov. Han har så han klarar sig och han har lärt sig att leva med det han har. Han är förnöjsam. Och det är här de här kända orden kommer. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Och det här bibelordet, det rycks gärna ibland ur sitt sammanhang. Och man står där med en trosviss fana och bara, kolla här, vi kan göra allt, det finns ingen gräns. Och det kanske inte alltid är fel att använda det på det sättet, men det är ju inte vad Paulus menar när han skriver det i den här texten. För det här handlar om att med kraft från Kristus så klarar han av att leva i nöd. Och han klarar av att leva i överflöd. För det är inte de här omständigheterna som gör vadå? Ja, men som ger glädjen. Det är inte där i som glädjen sitter. Och det här är ju högaktuellt idag. Och det är särskilt intressant att han uttrycker att det är både bristen och det överflödet som utmanar till den här förnöjsamheten. För har man lite så är det ju klart att det är lätt att få avundsjuka mot dem som har mer. Men har man mycket så vill man ju ändå oftast bara ha mer. Överflöd, det löser alltså inte det här problemet med förnöjsamheten. Så de här orden i den här kontexten handlar inte om att klara av allt allmänt, utan det handlar om att i Kristus vara förnöjsam med det materiella. Och jag tänker att jag kan koppla ihop det här med Guds frid som vi var inne på innan. Alla söker frid och det blir ett famlande och svamlande och självbejakelse och mindfulness. Alltså någonting finns inom oss. Vi söker frid. Det enkla som kan vara så svårt. Förnöjsamhet. Inte förnekelse. Det kan vara tufft ekonomiskt. Det kan vara tufft socialt. Det kan vara tufft med hälsan. Eller vad det är som fattas oss. Men med allt och alla förhållanden har jag blivit förtrogen, säger Paulus. Och sen inflikar han, men ni gjorde väl som hjälpte mig i mitt svåra läge. Och där berömmer Paulus Filipperna som tidigare har varit med och hjälpt honom då och gett honom en gåva. Men inte utifrån att han hade ett behov, utan utifrån att de blir en del av hans tjänst. De blir ju välsignade av att få liksom knytas an till det som Paulus gör. Han undervisar om att de blir välsignade när de ger till Guds verk genom Paulus. Där Gud inte är en automat där man liksom stoppar in pengar och ut kommer välsignelse eller något annat trevligt. Men det är tydligt och det finns många vittnesbörd på hur en livsstil som är givande öppnar upp för många välsignelser. Och så avslutar han så här. så ska min Gud efter sin rikedom på ett härligt sätt i Kristus Jesus ge er allt ni behöver. Vår Gud och far tillhör äran i evigheters evigheter. Amen. Jag tycker det här ordet behöver är ett lurigt ord. Ja, men ibland, om jag kan vara någonstans och känner för att köpa någonting som kanske kostar lite mer, då brukar jag alltid ringa till min man och fråga, får jag köpa den här? Ja, behöver du den, säger han. Och det är ju ett väldigt starkt ord. Behöver, jag vet inte. Ja, men jag vill ha den. Det finns ju ett nytt ord i vårt språkbruk nu för tiden som heter villhöver. Jag vet inte om ni har hört det. Och det mesta som vi liksom anser att vi behöver kanske är mer än något vi villhöver. Men något som du och jag och alla verkligen behöver, det är ju att lära känna honom som är upprinnelsen till Filipperbrevet, som har inspirerat hela den här boken. Han som är anledningen till att vi sitter här idag. Och han som är minsta gemensamma nämnare i våra liv. Jesus Kristus. Han finns i allt det här som Paulus uppmuntrar oss till. Fasthet, enhet, glädje, föredömlighet och förnöjsamhet. Jag vet inte om den här undervisningen kanske gör någon besviken som har läst rubriken "Allt förmår jag i honom som ger mig kraft" och hoppas på något mer trosvisst och engagerande kanske. Men om vi sammanfattar Paulus budskap här. Fasthet, enhet, glädje, föredömlighet. Det kanske också är ett ord jag har hittat på, jag vet inte. Och förnöjsamhet. Så allt det här goda, men som i livet kan upplevas så svårkomligt. Det menar jag är det som vers 13 är en nyckel till. För det är inte Paulus som klarar det här. Och det är inte vi oss själva som uppnår det här på något sätt. Utan det är i honom som ger mig kraft. Livet med Kristus blir omöjligt utan Kristus. Amen.